Podplay.
Det är så märkligt.
Mm-hmm.
Det är ingen som är otrogen längre.
Nej. Nej, okej. Det på vilka kriterier gör du den bedömningen?
Alltså jag vänskapskretsen.
Okej. Okay. Du har alltså haft indikationer på att det här har förekommit. Att det har förekommit otrohet ibland i parrelationer i din omgivning. Nej, genom åren, men att det inte längre är så.
Man säger så här, alltså otrohet har ju varit ett tema genom mänsklighetens historia, kan man säga.
Ja.
Det är otroligt många dramer och Shakespeare och gamla epos som handlar om otrohetsaffärer. Och fram tills ganska nyligen så känns det som det där har varit en del av den mänskliga kulturen.
Du menar att det är på väg ut?
Nej, det existerar inte längre. Det är borta.
Det föresvävar inte att du går omkring och rullar en barnvagn på Södermalm i Stockholm och har en väldigt liten värld som du vet lite om. Jag har flera gånger i mitt liv blivit chockad faktiskt över att personer i bekantskapskretsen som jag, ungefär som du, så här, ja, Erik Skylt. Mellan skål och vägg plötsligt så här, du vet, jag kan inte hålla mig 10 minuter på mitt jobb och såna saker. Jag bara, så jag tappar hakan, verkligen. Och det är ungefär som liksom, vad ska jag säga, hundägare och nazister. Efter 3 sekunder kan liksom, man kan inte tänka sig, va, du? Har du en hund? Eller, va, är du nazist? Man liksom, det är väldigt sådär. Jag har blivit mycket mer misstänksam, skulle jag vilja säga, sen jag skilt mig. Eftersom det kommer... Häromdagen blev jag blev friad till häromdagen.
Är det sant?
Mm. Och jag sa nej.
Va?
Ja. Och då var det ändå en person som kanske
la fram
det kanske tyngsta argumentet om man ska kunna fria till mig. Det vill säga, hon sa att hon hade kontakter på Skatteverket. Det är helt enkelt, jag har märkt att det kommer liksom, det finns människor där ute som slänger ut trådar, så att säga. Det här är ju en person då som jag inte hade träffat någonsin. Och det var väldigt roligt, jag blev skattad.
Men hur skedde frieriet?
Nej, det skedde på Facebook helt enkelt. Och det var helt enkelt... seriöst menat, tror jag. Jag tyckte liksom, och själv skulle liksom så här, om jag skulle liksom tycka att någon på Facebook som jag vet att jag förmodligen aldrig kommer träffa i verkligheten, om man har många vänner, och verkligen tänker så här, ja, men det där är förmodligen, hon är förmodligen, jag bara känner i kroppen, där är förmodligen min chans i livet, den där personen. Ja, det är klart, vad ska jag göra? Ja, varför inte då fria med hjälp av Skatteverket?
Men vad fanns det för förhistoria här då?
Det fanns ingen.
Nej, det var bara ett frieri som kom.
Nej, jag har rätt många vänner på Facebook.
Okej, men det var inte någon sån här spamrobot. Det var en människa.
Oh ja, i högsta grad. Verkade också rar och trevlig. Och jag skulle säga, man kan tro att det är en galning. Nej, jag tror nog att jag skulle också själv, så att säga, om jag var ute på marknaden och blev depraverad. Att liksom tycka att man försöker ta och approchera de människor som verkar intressanta då. Om det skulle vara någon, så, ja, it's a long shot, men ändå liksom, kanske. Jag tänker om jag hade varit galen nog och tycker det. Nej, men jag tror att det här med otroheter, jag har en känsla av att det är lite grann som MeToo-män. Det vill säga, det är faktiskt så att det är några få som tycker jag pajar skiten för alla. Sen är det vi alla som stått runt om och kanske några av oss kanske vetat om och inte sagt ifrån. Det är vår, liksom, det är en annan, det är den riktiga, det är den verkliga frågan. Men i grunden så liksom att vad någon gör i någon badtunna och såna saker är inte representativt för vårt kön.
Nej.
Överhuvudtaget. Men det får väldigt stora effekter. En person kan göra väldigt mycket, och jag tror att vissa människor, den som är otrogen tenderar att vara det igen. Så att säga. Den som en gång varit det kommer aldrig att kunna hålla sig i skinnet med den här personen han eller hon är ihop med.
Men jag har en liten idé här ändå. Det är att alltså, jag baserar här på min egen vänskapskrets då, och bekantas bekanta och sådär. Och jag tror att jag skulle kunna säga 5 år, men det kanske är 10 år, i princip inte hört om en enda otrohetsaffär i någon relation.
Men det kan ju höra med att, det kan ju göra med att du inte är den personen man normalt sett anförtror sig till.
Absolut,
sådana saker.
Absolut. Det kan finnas otrohetsaffärer.
Inte minst sen du blev kristen, jag får säga.
Ja, det, alltså det är klart. Det är klart. Alltså, men den här stora vänskapskretsen jag tänker på är ju inte bara människor som jag har en ganska nära och intim relation till, utan även liksom rykten och skvaller och sånt. Jag har inte nått som något sånt heller, skulle jag säga. Och det där är ju lite märkligt. Sen är det ju klart att...
Men låt säga att... förlåt, jag har ju gått emot... Man ska ju inte så här, om man ska vara improvisationsteater som det här någonstans... Vi har ju väldigt sällan förberett oss i de här samtalen. Så ska jag inte hålla på att sitta och käfta emot dig. Jo, vi låter oss gå vår tes.
Ja, nej, men jag kan presentera den. Alltså det är givetvis att det finns ett fåtal uppbrott i vänskapskretsen. Bland annat mitt eget då...
Men uppbrott är ju inte samma sak som otroheten.
Nej,
men jag skulle säga. Jo, det kan ha en radikalt motsatt syn på våra relationer.
Jag tycker inte, alltså mitt uppbrott gick, det gick ganska snabbt liksom, från uppbrott till ny relation. Det gick väldigt snabbt. Men någon otrohetsaffär skulle jag inte kalla det. Utan det var något annat. Och sådana saker händer ju förstås, även om det är ganska sällan förekommande. Utan de flesta är faktiskt... Det är samma par år ut och år in.
Mm.
Men jag har en teori här. Det är att förr i tiden så träffade man sin livspartner då mycket tidigare. Så där kanske 21-22 års åldern.
Mm.
Och då kanske man inte var helt mogen att välja rätt. Mm. Och sen upp i 35 års åldern så är det någonting som har gått otroligt fel här. Och då börjar med otrohetsaffärerna. Men de flesta i vår krets, och i alla fall här i Stockholm, de träffar sin, vad ska man säga, livspartner i 33 års åldern.
Mm.
Och då är man kanske lite mer mogen och gör liksom rätt, val.
Man har legat runt en del då.
Kanske det också. Och kan då göra ett mer vuxet beslut då.
Mm.
Och då har man helt enkelt hittat rätt då.
Mm.
Då får det vara så.
Jag tänker att det finns olika sorters otrohet. Alltså, den ena är då, den mest grundläggande är då den så att säga notoriska otroheten. Han eller hon har alltid varit sån liksom, redan på gymnasiet eller liksom, redan i, alltså, vi kan vara pappenheimare. De har oftast inte ändrat sig, så att säga. Det är klart man tar chansen. Om man är liksom på konferens i Värnamo liksom. Och där står en tjusig snäcka i receptionen. Klart man gör det, ungefär så. Det tror jag är den ena kategorin. Den andra kategorin är den marterade otroheten.
Vänta här nu, jag måste stoppa där. Ja. Du använder det här ordet väldigt ofta, marterad.
Ja, både det är mitt älsklingsord. Det är årets ord för mig. Ja. Kanske decenniet.
Ja, jag tror faktiskt det var Greta som sa det först, att hon såg det i dina texter. Att nu skriver han marterad igen. Och då började jag också leta efter det här ordet. Och det dyker ju upp då och då. Det märkliga är att jag förstår inte riktigt vad det betyder. Det var därför jag var tvungen att stoppa det här.
Marterad är att man inte har martyrpositionen, att man tycker att det är synd om sig själv och att man har blivit utsatt för någonting orättvist och man tycker att man gör det här i ett eget lidande, så att säga. Det är,
aha, vänta här nu. Orsaken
martyrskapet.
Ja, jag förstår helt enkelt inte ordet.
Man offrar sig.
Mm. Nej, men det här är... skyll på en kristen slagsida här i mitt intellekt, men det är ju för att jag tänker att martyren är allt annat än någon som tycker synd om sig själv. Alltså den klassiska martyren, det är ju någon som full övertygelse att den gör det rätta, offrar sig för någon annan.
Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Du skulle inte kalla det aningen marterat.
Ja, det där är faktiskt intressant. Nu ska vi inte snurra in i teologi här, men just det där att Jesus...
Man sätter sig på korset, så är det. Och det är, okay, man säger så här, och det är bara Jesus som ska sitta på korset. Inte den plågade hemmamannen eller hemmafrun som tycker att ni inte får någon lön eller beröm eller uppskattning för sitt vardagliga jobb och som då väljer att ligga med Lars Inge på bara för att se hur det är en gång och sen glömmer och låtsas som att det inte var någonting. Det var ingenting. Det var ingen otrohet, för att det var ju bara sex. ungefär så.
Ja, det är intressant att spekulera eller filosofera över om Jesus tyckte synd om sig själv på korset. Det intressanta är
Gud,
det där...
Gud, varför har du övergivit mig?
Ja.
Inte en smula. Inget drag av det, lite så här, lite synd om mig.
Du menar att han är marterad där alltså? Han är marterad där.
Jag förstår naturligtvis att du vill ha ett martyrskap rent och oskuldsfullt. Men jag tycker också att...
Det skulle jag säga är martyrens signum.
Ja, jag skulle säga att humorlösheten i martyrskapet finns runt om i många religioner.
Jag kan bara lite sån här teologisk folkbildning. Du vet när Jesus säger det, min Gud, varför har du övergivit mig? Så det, han citerar ju saltaren där.
Jaha,
det är ett citat. Okay. Det är en saltasalm. Så att det där har ju fått teologerna att tänka till. Alltså han kände sig nog ganska ensam på korset. Men han kanske
han
liksom...
Han hade ju sällskap.
De två rövarna, ja. Jo, det är
men det var,
sant.
Men det var bara Jesus som Gud hade övergivit. Nej, jag skojar. Nej, men jag går inte på Jesus. Däremot så går jag kanske på mig själv. Den delen av mig själv som är så här. Som så här, jag skulle kunna säga Gud, min Gud, varför har övergivit mig när jag plockar strumpor efter ungarna, förstår du? Och suckar.
Ja.
Återigen har de inte ställt in under tallriken. Gud, min Gud, varför har övergivit mig? Då är jag marterad, förstår du?
Men
och jag kan också göra någonting som är destruktivt i form av att jag just suckar. Kanske barnen hör, jag håller på att muttra någonting. Jag har sagt åt dig att ta undan tallrikarna. Istället för att liksom göra som man ska som förälder. Hej! Du, kommer du ihåg? Vi sa att vi skulle kanske ta undan tallrikarna. Ska jag hjälpa dig? Ja, så ska vi göra. Och så orkar inte vi alltid göra. Liksom. Så är det. Och då, den här marterade sidan är livsfarlig. Jag tycker inte om den. Jag avskyr den och jag ser den. Liksom. Det är därför jag kanske projicerar den överallt annars.
Men du gillar ordet.
Jag gillar ordet också. Och jag gillar för jag tycker att vi måste erövra det här med den marterade mannen. För vi har inte talat så mycket om att män... Vi vet att män är mästare på att vara marterade. Och några har varit på den här pucken. Men det är som att det är ju lite fjantigt, det är lite feminint att vara marterad, det är lite svagt, det är lite överkänsligt. Det är liksom förknippat med den typen av saker. Så jag gillar liksom att peta i det där när jag ser det marterade. Liksom. Jag menar,
Ja, men jag är då kan jag sälla mig till dig här och säga att jag är marterad ofta, tyvärr.
Men är du verkligen det?
Ja,
tycker du?
Okay. Jo, innerst inne är jag det. Det är en mörk sida av mig faktiskt. Att jag ofta, du vet, jag kan inte vara sjuk till exempel. Då blir jag otroligt marterad. Alltså förkyld eller vad som helst. Jag tycker fruktansvärt synd om mig själv. På ett barnsligt sätt. Jag kan inte heller hålla tyst om det. Jag måste berätta det hela tiden för de är min...
Du är på väg till den mörka sidan. Jag kan locka dig och säga att det räcker inte bara med att du tycker synd om dig själv och sjuk. Du ska också vara mycket medveten om att kliniska studier visar att män blir sjukare av sina förkylningar.
Ja,
men att det här löjligt förklaras när man skojar om män och deras gnällande över sina förkylningar. Mm. Nu börjar vi dra martyrskapen riktigt långt, förstår du?
Och här har vi också coronapandemin i bakhuvudet där faktiskt män har drabbats hårdare. Alltså, coviden är ju någon typ av väldigt avancerad förkylning.
Ja.
Och män har ju dött i en större utsträckning.
Alltså det är så?
Ja, så det är väl den här liksom förkylningsbristen hos män här.
Ja.
Men i det marterade, finns det också någonting passivt aggressivt?
Absolut.
Mm.
Det är kärnan.
Det är kärnan, ja.
Ja, självklart. Ja. Mm. Och jag tror att det är bra och, så att säga, jag försöker KBT det här. Att tala om det, ett sätt att få syn på det, helt enkelt. Men... Men det var inte det du skulle... Det var känns som att det marterade kidnappade samtalet. Här.
Det handlar ju om otrohet här.
Ja.
Någonting som jag då inte har sett på många, många år. Och jag var på en väldigt trevlig fest i helgen, 40-årsfest. Och där var många personer man inte har sett sen pandemin egentligen. Och det var liksom samma par. Alltså parbildningarna består.
Mm.
På så sätt är det en märklig tid. Alltså, om man drar ännu större växlar på det här så skulle jag säga att vår tid är djupt, djupt konservativ. Trots skenande teknikutveckling och en hastighet i samhället som ökar och sånt så är det samma. Det mesta är det samma faktiskt. Alltså det är samma... TV-program och samma radioprogram och samma par och samma uttrycksform. Det händer väldigt lite nytt jämfört med andra tider.
Jag kan hålla med. Jag såg någon kort komediserie. Jag vet inte varför jag satt och såg på det. Det var sent på kvällen. Laxbrallan heter den. SVT Play. Ung, fräsch, svensk komedi. Det var några scener där som var riktigt roliga faktiskt. Men det har också slogs, för det är de unga som gör det här. Liksom. Och jag håller med dig. Det har inte hänt särskilt mycket överhuvudtaget med parrelationer eller med skämten. Och skämt och humor förändras ju ganska snabbt. Liksom. Nej, det var liksom lite då som jag inte håller på. Lite mindre ironi.
Mm.
Vilket är skönt.
Mm.
Men övrigt så i grunden, parstrukturer och allt sånt där. Det, ja, det är samma.
Det är liksom inga stora förändringar på gång. Alltså det, efter franska revolutionen så gjorde man ju massa sådana här försök till stora förändringar. Att liksom göra om veckan. Jag tror man hade 10 dagars vecka ett tag och döpte om månaden och sånt. Det skulle liksom vara stora saker. Men här, det är väl det där att EU kanske vill ta bort vintertiden.
Ja.
Men det verkar inte gå igenom.
Och då kastar vi oss över det.
Ja, men alltså det händer inte så mycket. Och jag menar... Titta på kultursidorna, det är ungefär samma sak. Det är väldigt sällan det liksom introduceras några stora nya tankar eller stora nya rörelser. Visst är det här? Jag vill inte slå ett slag för otrohet. Jag tror att det är väldigt destruktivt med otrohet. Men den typen av oväntade händelser borde samhället vara mer fyllt av, tycker jag. Mm. För att det skulle bli riktigt... vitalt.
Mm.
Alltså det behövs någon typ av som jungianerna säger, alltså civilisationen får aldrig glömma bort eros.
Mm-hmm. Vad menar du?
Jo, men det är någon typ av underliggande liksom,
för att ta upp en man som var notoriskt otrogen.
Det var han faktiskt.
Man får inte glömma eros.
Nej, alltså det är någon typ av underliggande liksom erotisk kraft som hela tiden vill skapa nytt. Och om man har det som en underliggande motor i samhällsförändringarna så kommer stora ting ske.
Mm. Det är inte liksom... så att det saknas ting att göra, om man säger så.
Jo, det är det som är problemet.
Man tittar ut över världen.
Ja, men det är klart på ett plan så finns det saker
och sociala ekonomiska orättvisor och
absolut klimat, absolut, men de sakerna är så pass stora och så strukturellt komplicerade så jag tror att den enskilda individen känner sig helt
du menar att det är ingen som vill byta namn på tisdag eller?
Ja men
ja. Nej men jag kan hålla med dig så till viss att jag saknar allt oftare egna tankar i offentligheten. Jag tycker ofta det var Helena som sa, det märks när någon har tänkt själv. Man hajar till.
Ja.
Oj, va? En egen tanke.
Det håller jag med om. Det märks. Alltså det är nästan som att det liksom slår upp någon typ av flamma ur texten. Jo, men det händer
väl inte vara så avancerat här. Det räcker med att det är någon som har tänkt någonting själv.
Nej, men så var det. När jag gjorde många intervjuer förr i tiden så var det alltid det som jag letade efter. Den egna tanken. För det var så många som jag intervjuade som inte hade en enda egen tanke. Mm. Alltså allting var gamla egna tankar som de hade presenterat gång på gång på gång på gång. Så att det bara blev som ett inövat
manus. Det kan nog vara hastigheten i produktionen av text där, som gör att det är ryggmärgsmänniskorna.
Mm.
De belästa ryggmärgsmänniskornas tid kan man säga.
Mm.
De som snabbt kan liksom få det som de redan vet upp på bordet på ett nytt sätt och servera det. Men för att tänka själv, tänka eget, det är ju, tar oftast lite tid.
Mm, och det kräver ju någon typ av avskildhet också.
Det är nog möjligt, ja.
För att den egna tanken skulle komma till stånd. Men det där är kanske det som jag längtar efter i den här... Alltså jag längtar inte efter en värld som... Där otrohet blir mer utbrett. Det kanske är bra för familjebildningar och tilliten att... att otroheten inte är lika förekommande som tidigare. Men...
Samtidigt så befarar jag ju, som hade något utfall över polyamorositet här, att snarare att otrohet då istället kan bli så här, själva fundamentet för relationer. Det vill säga en icke-trohet. Det är så det är från början i relationerna.
Mm.
Alltså inte att man är otrogen, utan att man bara går tillbaka och är sig själv och bejakar sig själv, om man liksom gör sådär.
Mm.
Förstår du? Det kan nog vara...
Varför var du arg på de här polyamorösa egentligen? Jag minns inte riktigt det.
Varför var jag det? Jo, det var för att det var någon som hade givit en sexrådgivare i Göteborgsposten som hade givit, det var en insändare som hade skrivit att jag lever i en parrelation, men jag vill så gärna ligga med andra. Men jag tror tyvärr att min partner kommer bli arg om jag berättar det här.
Just det.
Och då hade liksom den här rådgivaren svarat att ja, så säga, liksom ett ensidigt och ibland lite konstigt insnöt på hormoner och konstiga grejer, vad det nu var. Men okej, lite ensidigt så att säga att du måste försöka undersöka kärleken och ni kan tillsammans försöka undersöka sexualiteten inom gränser för ramen för parförhållandet. Och då var folk så fruktansvärt arga på den här sexrådgivaren att den inte fattar att det finns polyamorositet. Och då blev jag arg på dem. För att jag menar, den här personen hade inte ingått ett polyamoröst förhållande. Man ska uppfinna plötsligt i en relation att hej, vi har ingått en par, vi har gift oss, men by the way, efter 15 år vill jag ligga med biggan i receptionen, för jag är polyamorös. Alltså var polyamorös innan du går in i relationen och berättar det i så fall.
Ja.
Och man förstår vilket otroligt maktmedel det är att spela ut sån i en relation. Tänk om du och, liksom, och Greta, ni liksom ett barn tillsammans, så ställer en av oss vid frukostbordet och säger, du, jag vill börja ligga med andra. Jaha, kan en andra säga. Här trodde jag liksom, flyttat ihop, bara liksom, vadå, inte polyamorös? Alltså vilket maktspel liksom.
Oh,
måste du till, och då av sin kärlek till den andra måste den ena då gå med på detta. Ja men visst, kära vän, gör vad du vill. Ja, min kärlek är så stor så den räcker, och då går man bort på sig själv och så kommer det sluta med att man blir marterad.
Har du längtat någon gång efter att vara polyamorös?
Nej, aldrig.
Nej.
Aldrig faktiskt. Jag är inte alls lagd åt det hållet. Men jag försöker ju då, ska ju dra ner på nikotinet. Och då vet inte jag vad som händer.
Nej.
Det här kommer bli mitt projekt under hösten. Jag vet inte. Jag har ju varit så stursk genom alla år och sagt att jag förstår inte på de här grejerna. Jag tror att sexdriften avtar med nikotin. Mm-hmm. Så jag tror att det har liksom legat.
Jag minns ju att du kom flåsande till studion för ganska länge sedan och sa att mitt liv är helt grått just nu för att jag har slutat röka.
Mm.
Sen så har jag kanske sett en och annan cigarett flimra förbi här,
ja,
i ditt liv.
Det var ju
så att vad hände där egentligen?
Nej, det var hände som det hänt alla andra gånger. Jag har så dålig disciplin helt enkelt. Det är så. Jag blir så nervös. Jag tror ju hela tiden att det har ju att göra med den här grundgrejen, tror jag, lite grann. Jag tror ju hela tiden att hela mitt liv ska gå sönder i vilken sekund som helst. På grund av att allt hänger på lösa boliner. Jag har ansvaret för barnen, och om inte jag liksom, jag måste leverera hela tiden. Jag måste liksom klara det. Det är ekonomisk oro är det liksom, helt enkelt, som gnager. Och en känsla av att vara liksom hela tiden värdelös och så. Så jag blir liksom kan bli liksom väldigt lätt upprörd, uppspelt och nervös och orolig om jag ska klara det. Någonting. Så att det är ju det.
Och på vilket sätt hjälper cigaretten då?
Ja, det är ju det är martyrskapets utväg liksom. Jag kan i alla fall. Ja, alltså gör jag det så, till exempel, det är så här, om jag ska vara riktigt ärlig. Igår kväll så hade du och jag en kort sms-kontakt.
Mm.
Vad ska vi tala om imorgon?
Mm.
Jag känner mig faktiskt tom på idéer. Ja, jag med, för jag hade varit liksom ute och plockat svamp i helgen med Helena. Jag hade ingenting, liksom ingenting. Det har inte stått något intressant i tidningarna så här jätte... Liksom, och jag blir ju skitorolig. Jag blir så jäkla orolig. Jag tänker så här, jag håller mig borta från nikotin ändå. Jag ska göra det här ändå. Jag ska klara av att göra den här podden. Så på vägen hit nu så tänker jag, nej, jag har fortfarande inte kommit på någonting. Det kommer inte gå. Jag kommer sitta tyst. Någon som kommer sparka mig i morbid. Liksom, ungefär. Liksom det är så här, jag pallar inte. Och då vet jag att om jag tar ett bloss, då kommer jag komma på någonting att säga. Och nu sitter jag här och orerar. Nu ser jag munläder. Mm. Så det hade jag inte varit det, så hade jag suttit så här, mm. Vi kan ju prova det nästa gång, för att se hur det ser ut. Mm.
Mm.
Kan ha ett test, två män i en podd med en som inte är på nikotin. Jag
har...
Dum och tråkig och trist, humorlös och allt det här.
Jag har ju i princip aldrig rökt en cigarett.
Jättebra.
De var ju förbi så där en rökfri generation heter de.
Jag hade också en sån tröja.
Jag hade en sån tröja. Och jag skrev också på någon typ av kontrakt i femte klass.
Mm, jag med.
Och det där, jag är väldigt auktoritetstroende. Så ja, att jag kände att det där, det var som att jag lovade min dagmamma när jag var fyra att inte mer svära. Och sen dess har jag aldrig svurit.
Ja, just det.
Det är samma sak här.
Ja, så var det med mig också, ända tills jag bestämde för att göra revolt mot allting. Och då var det naturligtvis väldigt viktigt att börja smaka på cigaretter. Mm. Eftersom jag hade skrivit under det kontraktet.
Ja, men det är, förstår,
det, inte gjort det, så
ja, men det är någon bra impuls, den där revolten. För den har jag haft svårt för den. Så att alltid när det har dykt upp någon cigarett, så har jag liksom sagt nej. Och då har jag ändå varit tillsammans med personer som rökt ganska mycket. Så att jag har ju haft liksom nikotinet i min närhet.
Mm. Men, jag har ju aldrig provat droger, vad jag minns.
Nej, inte jag heller. Det är också förbjudet. Ibland så pratar folk om droger, då tittar jag på dem så här, men det är ju olagligt. Alltså jag förstår inte det. Alltså vissa saker är lagliga och andra saker är olagliga. De olagliga sakerna kan man inte göra. Men
jag hade imorgon bitti röstat för länge sedan förbud mot all form av tobak.
Ah, okay. Ja, okej. Det är väl lite på väg dit. Men någonting som har varit intressant för mig och som jag har fått undersöka med hjälp av psykologer är ju då att nej, jag har aldrig testat några droger. Men samtidigt så är ju det här ett ämne som ofta dyker upp i olika middagskonversationer och sådär. Och det är alltid någon som ska berätta om någon drogerfarenhet och det där, då ser man att det lyser i allas ögon. Det är ett ämne som alltid är intressant.
Mm.
Och den som liksom förmedlar sin historia får någon typ av direkt status.
Mm.
Och det där irriterar mig något fruktansvärt. Alltså.
Mm.
Det finns gånger det här ämnet har kommit upp, då har jag liksom nästan varit tvungen att gå från bordet. Alltså jag blir så förbannad. Och det ytliga skiftet är då att jag blir till en polis som då tycker att det här är ju olagligt. Och ibland så kan jag dra sådana argument att det jag tycker är förfärligt att stödja det här, den här konsumtionen.
Ja, det är liksom inte olagligt så som går mot att köra rött.
Nej,
rött.
Man stödjer någon typ av kriminella strukturer och knarksmugglare som lever under fruktansvärda villkor och odlare som måste odla heroin istället för ris eller majs eller något ätbart. Så det där har jag dragit.
Kan man få närodlat då om man ska börja droga? Jag vill köpa av det som langar, men jag vill bara ha någon som har drivit upp det här steget i växthusen i lägenhet i Rågsved.
Den här marijuanaplantan går väl att odla med hjälp av sån här värmelampa, va?
Ja. Jag tycker det kan bli ett första steg till alla såna här festprisse snortare. Att se till att skaffa närodlat.
Om man ska snorta den där plantan. Ja. Men när jag gått djupare in i det här så inser jag att det där är inte riktigt sanningen varför jag reagerar så otroligt starkt. Vilket jag alltid har gjort. Sen det här började dyka upp i sena tonåren. Alltså de här berättelserna och de här personerna. Och den här statusen som direkt omgärdar ämnet. Alltså det förbjudna och lite spännande. Men jag har insett att det är ju min egen... Alltså motorn i den här ilskan är min egen inre polis som jag nog vill göra mig kvitt ifrån.
Alltså polis i meningen...
Ja, den som håller mig själv. Överjaget som håller mig själv i schack.
Mm.
Alltså jag vill ju egentligen... En del av mig vill ju hänge sig åt en enorm dekadens. Förstår du? Det är det som är, det här konflikten finns.
Och den skulle ingå drog i.
Ja, det är allt förbjudet ingår i den fantasin.
Mm.
I och med att det här i väldigt, väldigt liten utsträckning har funnits i mitt liv. Ja, för att tala klarspråk här. Har jag berättat? Ja, jag har berättat lite för dig, va, om mina misslyckade romanförsök.
Mm.
Det har väl varit uppe någon gång.
Ja. Dina hittills misslyckade romanförsök.
Ja, det är flera stycken.
Det har jag aldrig. Mm. Det som är fint med romaner eller konst eller med litteratur, du kan hålla på nu. Det betyder när du är 101. Som möter hon Britta av Geijerstam. Nej, vet hon, det var någon från något där.
Ja, jo, det, jag tror att det, i min utvecklingstakt då, kring skrivandet, så blir det nog runt 100 strecket där som den här debuten kommer komma ut. Men jag har ju då gjort 2 eller 3 allvarliga försök att få till en roman, helt enkelt. Och det där har varit att det kan låta lite förmätet, eller jag hoppas det inte låter skrytigt, men många i branschen kan nog vittna om det här, att om man gör lite karriär och börjar synas någonstans och verkar vara en tänkande och till och med skrivande person, så kommer ofta ett förlag så där och säger, ja men vi har följt det här och det verkar intressant, har du tänkt, skulle vi ha skrivit någon längre någon gång?
Mm.
Ja, men det låter ju roligt. Det blir man ju väldigt smickrad av, förstås. Och då så, sen så har jag efterhand förstått att det här är ju, alltså, det är fortfarande upp till mig att göra arbetet. Alltså, man kanske kan få ett litet förskott. Mm. Men det täcker ju egentligen inte utgifterna, utan det där måste man arbeta på egen hand. Och sen så måste manuset vara ganska hyfsat färdigt. Mm. För att kunna tryckas. Och det är det där jag har stupat på. Att jag har levererat någonting som de här förlagen sen efter väldigt, väldigt initialt glada miner har det där förbytts till bekymmersrynkor då när de har läst texten.
Mm.
Men det intressanta i det här att jag av en slump så hittade jag ett av de här gamla manusen i en låda på mitt kontor. Och då insåg jag att här fanns ju alla de här fantasierna om det vilda livet utskrivna.
Mm-hmm. Mm.
Det var mitt undermedvetna som fanns där. Alltså det var det som fanns där. Jag vet inte om det hade en litterär kvalitet, men en personlig kvalitet hade det. För att här fanns alla de här.
Mm. Det är, för att bara inflika lite kort. Det som gör att du, en sak som gör att du inte, till skillnad från många andra i din generation i mediebranschen, då skrivit en bok, det är att du försöker skriva en riktig roman och har någon form av verkshöjdstankar om det där. Jag har ju som sagt börjat bli lite konservativ, jag börjar bli trött på folk som kvackar i fel skrå, helt enkelt. Och för att varenda kotte håller på, hela idén om vad en roman är, berättande, har blivit ganska devalverat. Vem som helst ska ju vara författare nu av någon konstig anledning, en slags appropriering av någon slags konstnärsmyt som man vill lägga till det på något sätt i sitt CV. Du vill ju faktiskt skriva romaner. Så var det ju. Det var ju en annan sak.
Och den andra sak, och kanske de här förlagen också hade den ambitionen.
Ja, alltså eller så hade de kanske inte det. De kanske hade snarare ambitionen. Mm. Hej, jag heter Erik Skylt, jag har träffat jättemånga kända berömda konstnärer och det här är mitt, förstår du, personliga. Det är kanske det. De vill fan inte ha någon som sitter och försöker hitta på någonting. Men okej, okay, och den andra saken är att det är just det som är den fiktiva, särskilt romankonstens styrka. Det är att den kan, även om du inte har blivit utgiven eller vad det är, så kan det du satt och skrev för 15 år sedan, liksom 15 år senare, säga någonting om dig.
Det säger helt,
vem du skrivit om ett fotbollsspel eller vad som helst, så kommer du finnas krafter i den texten som är just det du kallar för undermedvetna, som stirrar, som är en spegel mot dig.
Ja, det var enorma krafter.
Vad var du så? Alltså, var frihet, längtan till vildheten?
Ja, längtan efter den här förlösande extasen och också att bryta mot regler.
Mm.
Vilket jag då nästan aldrig har gjort.
Vi hade ju ett reservprogram under pandemin som jag spelade in, som vi skulle det. Vara med blev sjuka. Och det handlade just om din längtan till det, till bakkanalen.
Ja, kan man exakt. Säga. Du har helt rätt. Det är,
Men det är någonting som är som att du inte riktigt... Jag tycker det, så att säga, spontant är mycket mer sympatiskt att ha en dröm om att leva ut någon sån typ av behov och begär än att folk omkring har en dröm om att de ska bli någonting.
Mm.
Förstår du? För det tycker jag är lika vanligt. Mm. Eller inte vanligare. Mm. Att egentligen så vill jag bli en pjäsförfattare. Eller förstår du vad jag menar? Någonting annat. Ja, men fortsätt.
Nej, men det är frågan, vad går det här? Alltså, jag tror att...
Kan drömmen om det vilda vara en projektion av att du egentligen inte trivs med ditt överjag då?
Ja, alltså, vad har du för relation till romanen Steppvargen av Hermann Hesse?
Ah, mein Gott. Den läste jag på tyskan på den tiden då fortfarande fanns en i skolan som hette tyska. Folk lärde sig det. Det finns inte kvar. Jag rekommenderar mina barn till att plugga, välja språk, tyska eller franska idag, för att av den enkla anledningen att alla väljer spanska och det är så många var med och då svämmar över av skitdåliga spanska lärare. För ju fler som vill läsa ett språk, det finns nästan ingen tyska eller franska kvar, vilket betyder att de lärare som finns kvar, de är top of the line.
Det är sant.
Absolut, det är mitt tips. Men ja, då var jag ju så att säga kanske den mest mottagliga av åldrar då, 16, när jag läste den där. Och ändå så var den väl, ja, det var väl lite... Ja, berätta du istället.
Den brukar ju ofta omtalas då som en sån bok som man läser i tonåren och blir väldigt inspirerad av. Jag försökte läsa den i tonåren på svenska, men jag förstod ingenting. Och slutade ganska tvärt. Men sen så kom den tillbaka i mitt liv i sådär 38-årsåldern. Och jag skulle säga att det som förenar oss här i poddens inledningsskede i alla fall, alltså hela serien, är ju den här så kallade 40-årskrisen. Och den sätts nog igång i mitt fall av den här Steppvargen. Mm. Just för att jag känner mig som Harry Haller.
Vad är det
som han heter. Och,
kan du berätta lite grann kort om det? Finns ju en liksom influerad av religion. Nej, men vänta, fortsätt.
Ja, alltså den man brukar ju säga att den är väldigt psykoanalytiskt inspirerad, och det är ju att den här då medelåldersmannen, man vet inte riktigt hur gammal han är, men det är nog snarare en 50-årskris än en 40-årskris. Han lever ensam, han ser sig själv som en steppvarg då, alltså en varg. Vad jag förstår, den enda vargen som inte lever i flock, utan steppvargen är liksom helt ensam på steppen, är liksom kärvt och torrt. Men han är en avancerad intellektuell i Tyskland någonstans och lever då ett väldigt sofistikerat liv med konsertbesök och han läser massa litteratur och även någon typ av professorstyp. Men som det står då i romanen, han vet allt om det stora men ingenting om det lilla. Han vet alltså ingenting om sina liksom inre, mer grundläggande drivkrafter, och han vet ingenting om den här förlösningen och dekadensen som han då kommer att visa sig egentligen längtad efter. Han hade blivit allt för förfinad och civiliserad, och han bestämmer sig då för att ta sitt liv. Men just när han ska då ta sitt liv så hittar han en dörr på ett nästan mystiskt magiskt sätt i den här staden, där det står endast för förryckta. Och den här dörren är då en portal till en annan värld. Alltså det är en väldigt mytologisk bok, men det är också helt vanligt att det finns en typ teater eller krog där bakom dörren, så att det är inte så det är ingen sån fantasyberättelse. Utan han träder in där endast för förryckta och träffar massa personer, kanske framförallt unga kvinnor, som på ett eller annat sätt förlöser honom. Och så börjar han dansa och han upptäcker då liksom livsglädjen igen, och han börjar leva ett dekadent liv. Och så tränger han då längre och längre ner i underjorden, som då är det undermedvetna. Och till slut så hittar han olika sidor av sig själv som är de här överjagen som han då förintar för att bli fri.
Mm.
Och då kommer han tillbaka som en återfödd människa. Och det här insåg jag då, att i kombination med läsningen av de här dåliga romanutkasten, att det här är ju min längtan också. Mitt liv har ju blivit helt förstelnat. Och det är mitt fel. Det är jag som har fått det att stelna. Det är ingenting är längre tillåtet för mig. Allt är förbjudet.
Mm-hmm.
Och det i mitt fall var vägen in i det som man skulle då kunna kalla för en depression.
Mm.
Alltså att allting blir förbjudet. Alla tankar blir förbjudna. Allting bryter mot det här kontraktet med överjaget.
Mm.
Det är som att leva i en typ av inre diktatur.
Det är hemskt.
Ja, det är hemskt.
Man även tar sig in i ens egna fantasier. Eller man kan inte ens tillåta sig att fantisera längre.
Nej, man får tillåta sig ingenting. Allting blir då förbjudet.
Vi verkar ju också i kulturoffentligheten som ju är ett slags samhälleligt överjag,
ja,
som ju ständigt förhandlas så att säga, vid vad gränserna för ska gå och så att säga, vad som ska vara moral. Så att säga.
Mm.
Så det är ju, vi lever ju och verkar du och jag i den miljön också.
Ja, absolut.
Så så den ska man nog inte underskatta. Hade vi liksom inte levt och verkat i en miljö där liksom moral hela tiden förhandlas om, utan stått på ett verkstadsgolv kanske, då kanske vi inte hade påverkats lika, då kanske vi gjort något annat. Nej men okej. Men det kan inte bero på att man, för det är ju går ju väldigt långt, det vet ju jag, när ens egen inre föreställningsförmåga också blir kväst. När man själv det är väl inte ens självcensur skulle jag säga, utan det börjar väl som självcensur, men sen så blir det en naturaliserad del av en själv, så att man censurerar inte ens sig själv, för man tänker inte ens längre.
Nej, men så är det ju. Det tror jag är det depressiva tillståndet. Alltså det är inte så att man gör ett medvetet val att inte tänka vissa typer av förlösande tankar eller fria tankar. Det går inte längre. Det är omöjligt. Så det kommer inte ens upp till ytan. Och det var det som kanske var intressant då när jag i samband med det här också fann de här romanutkasten, då jag såg att nej, men allt det här finns ju inom mig. Jag hade bara glömt bort det.
Mm.
Alltså en längtan efter en enorm dekadens då, skulle man kunna kalla det.
Mm.
Någonting som jag faktiskt aldrig har upplevt på riktigt. Det har varit, det har inte varit tillåtet.
Det blir nog, jag bara tänkte på hur man skulle anordna din svensexa om man vore din nära vän, men för att kunna tillfredsställa
det. Ja, det
börja med kidnappning till Berlin antar jag, sen vidare till Macau.
Det här, en väldigt...
Vaknar upp utan en tatuering i pannan, så har det inte varit tillräckligt.
En väldigt intelligent person i min omgivning som ser långt in i min själ sa just det här. Det var Greta som sa det alltså.
Ja.
För vi i framtiden så vill vi ju gifta oss, men det har varit pandemier och sådana saker, så det har inte, och barn och grejer, men det hoppas vi att det kommer. Och då kanske, det vet ju du, jag har ju varit gift förut också, men det var en annan typ av, vi gifte oss då väldigt liksom, det var bara vi i kyrkan och vaktmästaren var vittne. Mm. Så det var inte någon svensexa eller någonting, men, och då pratade jag och Greta om, kommer det bli någon svensexa inför det här bröllopet i framtiden? Och då sa hon att, ja men... Om det är någon, om de känner dig på riktigt, om de inte känner dig, då kommer de liksom boka en väldigt fin biljett på en exklusiv operaföreställning i Wien.
Med professor Joel Halldorf som kommer
och
dinerar med dig.
Professor Halldorf. Nej, Joel vet nog en del om mig, tror jag. Men ja, vi vet inte. Ja, men de skulle sitta där då. Men Greta sa då att om de verkligen känner dig, då tar de med dig på strippklubb.
Mm.
Jag vet inte om det finns några strippklubbar kvar i Sverige, men nu skäms jag bara över att säga det här, för att alltså det, du förstår vart jag vill komma.
Absolut. Då tänkte jag så här, behöver du ett kokstryk också? Och då tänkte jag, varför tänkte jag det? Det var nog för att jag tänkte på att liksom Vargens moderna stora konstverk är ju Fight Club.
Mm.
Filmen som ju på ett sätt handlar, fast då är det ju, då har plötsligt det existentiella behovet kidnappats av frågan om mannens roll.
Mm.
Lite grann. I och för sig så är det ju kvinnor som ingår där också, det ska vara så, men den mottogs ju emot som en slags att det är mannen som har lite kastrerats av idag.
Mm.
Det var det väl inte riktigt i steppvärgen. Då var det som man lika med människa på det patriarkala gamla traditionella sättet.
Ja, det måste man säga. Och det gör ju mig mycket mer intresserad. Den här Fight Club-mannen har jag aldrig lockats av. Alltså, den typen av,
så du vill inte ha stryk, men du vill gå på strippklubb ungefär så? För att det här handlar inte om en manlighetskris utan en existentiell eller kris. Men...
Jag säger nu här, nu skäms jag som en galning här. Alltså det här handlar, jag vill inte gå på strippklubb på min svensexa.
Nu gnuggar du dig. Det är som att du försöker peta ut ögonen på dig själv och stoppat in fingrarna bakom glasögonen.
Jag tycker det här är jobbigt. Det här är så dumt. Man får inte säga fel grejer.
Nej, nu var du, det här var kanske lite tokigt då, för att det här är ju då i det överjag som är kulturoffentlighet.
Ja, det är det också. Men
om du vore kvinna och hade sagt en gång i mitt liv vill jag ha en möhippa, och då vill jag att det ska vara Chippendales. Då vill jag gå på.
Ja, det hade varit helt. Jo, men jag hör ju illa det låter.
Men det är för att sannolikt de män som uppträder då kanske inte har lika illa som... Ja,
förlåt, men
nu försöker vi ta... Nu bredde jag en väg ut ur det där. Nu kan du fortsätta.
Ja.
Nej, men det är väl klart att jag förstår vad du menar. Det ska vara lite farligt. Lite som i Tove Jansson. Jag vill ha farligheter.
Mm.
Eller?
Jo. Eller? Ja, jag som Mumipappan där. Ja. Kan det inte ske en lagom stor katastrof snart?
Mm.
Det är det han drömmer om där i Pappan och havet. Men, hur ska jag slingra mig ur det här då?
Men det, du talar om det dekadanta. Det
ja,
är
men...
Det, så precis. Det,
ja,
och du menar, men ja, det är snarare det renande dekadanta. Det är inte den dekadansen till exempel som du skulle ha om du till exempel skulle umgås med mig privat. Liksom du ser, kommer hem, det är liksom dekadans i form av för många öppnade påsar med chips på golvet.
Nej, det där tycker
torkade
jag...
Torkade skålar med dipp.
Nej, usch, nej.
Nej, det är inte den dekadansen. För det är riktig misär kan jag säga. Det är en sån här svårartad verklighetsmisär och dekadans som saknar motstycke. Nej. Du vill ha en tillfälliga vilda Moulin Rouge.
Jag vill ha ruset, tror jag.
Moulin Rouge-ruset.
Ja, ruset, ja. Mm. Ett intensivt rus. Initierat av det förbjudna. Alltså det...
Mm.
Ja, men jag håller på här och gömmer mig bakom händerna och det... Om man ska prata om det förbjudna, måste det ju vara det som är det förbjudna på riktigt. Mm. Det får inte vara så där att det förbjudna här är egentligen att äta en hel Aladdin-ask.
Nej.
Det vill säga det är någonting som bara är kanske dumt men och lite ovanligt.
Men dekadans och förbjudna,
det måste
inte
handla om saker
är
som är förbjudna på riktigt.
Ja, precis. Mm. Det är ännu mer än dekadans, ja, skulle jag säga.
Så att då skulle jag säga att den här då eventuella svensexan då, varför nu den skulle vara mitt liksom steppvargen uppvaknande, det vet jag inte, men vi tar det som bild för det. Den borde ju då innehålla någonting som är förbjudet på riktigt. Mm. Eller hur?
Du vet att det är jag som ska skriva de här korta säljtexterna till våra poddar sen.
Mm.
Jag försöker förstå hur jag inte ska skriva rubrik "Jag vill gå på sexklubb". Erik Schyld.
Nej, men berättar. Sexklubb, det låter så...
Det är ett annat ord för strippklubb.
Jag vill inte det. Jag vill inte det. Nej, men jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill. Jag får dementera här. Jag vill inte gå på en strippklubb. Alltså jag
ångrar mig.
Jag vill inte göra det. För att jag skulle känna mig... Säg att jag skulle vara där då.
Mm.
Och det är den här svensexan. Och så kommer jag dit. Jag känner mig otroligt obekväm. Och jag skulle också känna...
En kvinna går ner i spagat i ditt knä.
Jag skulle känna mig... Det skulle inte vara någonting för mig. Och jag skulle känna att det var unket. Alltså jag skulle känna en fattigdom över situationen. Och jag skulle känna mig beklämd. Men inte på 100 olika sätt. Och det skulle också vara motsatsen till dekadensen. Alltså det är lite som den här gamla tabuskandalen. Kommer du ihåg det?
Hans Scheike?
Nej! Porrklubben Tabu som låg vid Odenplan i Stockholm.
Det är inte kvar.
Nej, det är ett hotell nu för tiden. Okay. Jag bodde precis där. Vi bodde bara ett kvarter därifrån. Och det här Tabu var alltid i medierna. Så jag blev väldigt rädd för det här stället. Alltså jag fattade inte riktigt vad som för sig. Jag kanske var i 10-årsåldern. Jag förstod inte vad som för sig gick där inne. Men jag förstod att det var väldigt farligt.
Kall, mörk vägg.
Ja, det var ju någon som politiker som var där. Jag vågar inte säga vem det var. För jag minns inte riktigt. Jag säger fel namn här, men det var i alla fall någon väldigt känd politiker som var där med några gäster, och sen så var det också att han var dum nog betalade med sitt kontokort, så att det registrerades också.
Ja, men var inte det någon sköna... Nej, förlåt, då måste vi ju klippa det här om vi har fel.
Ja, Johan precis. Så vi säger...
var inte det? Nej, men vi klippar bort det.
Ja, men vi säger inte namnet då. Men i alla fall så var det, stod det ju sen, så var det uppenbart att de har betalt typ 10 000 för en flaska Pommac. För stället har inte ens utskänkningstillstånd, för de är öppet till 7 på morgonen. Mm. Alltså, det finns någonting extremt unket. Alltså, det handlar inte bara om det omoraliska i det, utan att den skulle vara en väldigt unken, oglamorös, tråkig situation. Så jag vill inte komma till den här stripklubben. I den här, om svensexan skulle vara en del av en typ av ritual in i någonting nytt, där någonting skulle förlösas, så måste det ändå ha förbjudna aspekter som ingår. Det kan inte bara vara den här dyra operabiljetten till Wiener Staatsoper.
Men ligger det inte i, så att säga, om vi talar om liksom driftens behov av att smutsa ner sig, är det inte själva poängen till viss del att det är pattigt, sjaskigt, torftigt, och liksom att det är 10 000 kronor för en flaska Pommac och att det luktar gammalt popcorn?
Förstår vad
det
du...
är inte liksom det som är grejen liksom med det här, att det här är liksom, finns ingenting. Jag är inte här som någonting annat än en packe med sedlar och ett patriarkal blick. Det är det enda jag är, så att säga, här. Det finns liksom allt annat som är min själ eller djup eller min medkänsla eller min empati med någonting. Det har gått hädan, utan nu är det bara det här genuint torftiga, totalt genomsyniska, fruktansvärt bara dekadanta. Liksom.
Du kan säkert ha rätt i det, men det är inte så det är i Hermann Hesses Steppvargen.
Nej, så är det.
Utan där är det
snart... Där är Moulin Rouge, som filmen romantiserade.
Med ja, så.
Men det... kommer bröstet framåt. Jo, vi skojar.
Nej, men det är mer än så. Ja. Det är en dröm om en friare värld, skulle man kunna säga. Mm. Där både män och kvinnor som det handlar om, som rör sig bakom den här dörren endast för förryckta, våga vara sig själva. Alltså det är ju... boken är skriven på 20-talet. Det är ju en bok också som slår ett slag för en typ av sexuellt uppvaknande i psykoanalysens liksom efterföljd. Så man skulle kunna se det som en sån, de pekar framåt mot sexuell, att boken pekar framåt mot sexuella revolutioner på 60-talet.
Och var det inte lite grann så, förlåt mig, att det var ett vänsterprojekt i någon mening, att genom att göra upp med våra drifter så skulle vi göra oss av med de borgerliga, så att säga, hämmade, det som var just det högborgerliga liksom, det var, den nya världen skulle bli till genom det här, va?
Absolut, det var, absolut.
Det var ju idag förknippas ju Freud med just de borgerliga salongerna, tvärtom.
Ja, nej, men det här, det finns ju en sån linje att göra upp med det borgerliga och göra upp, alltså få upp drifterna till ytan, och det här blev ju politik på 60-talet. Men då skulle jag säga att, alltså, ambitionen var väl hyfsat okej. Alltså de man legaliserade massa olika saker där. Ja, men när porr släpptes fritt och så. Men det blev ju väldigt knasigt. Det där, min allra första flickvän är ju faktiskt porrforskare.
Jaha, oj.
Alltså på ett väldigt politiskt sätt. Hon är aktuell med någon
politiskt, ny... menar du inte akademiskt utan...
Men politiskt snedstreck akademiskt.
Okay, ja,
alltså det, hon forskar väl inte riktigt om liksom, hur gör man en porrfilm.
Nej, okej, okay, politiskt tänkte jag på just aktivistiskt. Liksom.
Det kanske är lite aktivistiskt. Mm. Det vet jag inte riktigt. Okay, men på den tiden när vi umgicks mer, alltså, även vi var inte ihop då, men när hon började med den här forskningen. Men då berättade hon väldigt mycket om hur sjukt galna idéer man hade i Sverige framförallt, för att Sverige skulle vara så progressivt. Mm. På 70-talet om liksom man skulle legalisera massa saker som vi idag tycker är helt vansinnigt. Men just i liksom andan av att allting som har med sex är bara borgerligt och förtrycks av kyrkan och staten och tillknäppta borgare. Då måste det här ut. Mm. Så kommer allting bara bli bättre. Och det där var ju mycket som var väldigt, väldigt feltänkt. Tror jag. I den sexuella revolutionen. Gick lite för långt.
Ja, man kan inte klandra om det. Har det varit några århundraden av...
Jo, men det är ju det som liksom blir ännu mer perverterat i Frankrike. Som man ser liksom efterdyningar av nu. När liksom folk på 70-talet hyllade pedofili och sådär.
Oj då.
Så var det ju i Sverige också. Politiskt 70-talet.
Ja, i och för sig. Och filmer och hej och...
Ja, visst, visst.
Jag får inte tala om jävla pop. Sånger, man kan inte lyssna på
nej,
folk.
Nej, men det var en progressiv rörelse att barnets sexualitet, man måste sänka åldrarna för sånt. Så det, ja, det gick lite för långt.
Young girl, get out of my mind, my love for you.
Men det var inte det som Hermann Hesse, han ville ju förlösa den förstelnade människan. Mm. Och just i det här fallet råkade ju vara en man. För att det var han själv då, HH, det är samma initialer som huvudpersonen. Men det här har jag ju gått och längtat efter. Jag måste säga att den här längtan har ju blivit mindre då sen jag fick barn. Då känner jag att det är en annan typ av förlösning. Så att, ja, det är en annan typ av förlösning som kanske är lika god.
Mm. Ja, man kommer ju hem.
Jag har inte längtat efter det här sen dess faktiskt. Men... Vad mycket dumt jag sitter och säger. Vad...
Nej, det tycker jag väl kanske inte riktigt. Jag skulle snarare säga att du är lika mycket på gränsen till att göra folk upprörda, så kan du vara på gränsen till att göra oss så att säga oroliga, för att jag menar, är det så skamligt att fantisera om att bli tagen på strippklubb på en svensexa en gång i livet. Att du sannolikt inte kommer ske, men är det att till och med ens fantasin då skulle vara produkten av vadå?
Ja, men man kan väl säga så här, det här kan vi kanske enas om, och då kanske det här minnar ut i ett samhällsproblem. Det här borde man ju skriva en artikel om man är bättre skribent. Det är att i alla tider så har det varit att samhället ibland blir mer öppet. Då ska allt som göms nere i den inre källaren upp till ytan. 60-70-talet är väl en sån period. Det går ofta lite för långt. Det blir inte helt bra, men saker kommer upp. Och sen så kommer då en annan period som vi kanske lever i nu. Då det här anses väldigt farligt och inte ska omtalas på samma sätt.
Mm.
Och omtalas menar jag då liksom behandlas i konsten. Kanske framförallt.
Ja.
Olika uttryck. Men är inte sanningen att i det omedvetna eller undermedvetna, i den här freudianska källaren, så döljer sig en massa olika perversioner som alla bär på? Det är väl så. Det bara är så. Perversioner, men okej, starka krafter kring saker som handlar om dekadens, det förbjudna, erotik. Det finns ju där. Det kan finnas våld också.
Ja. Jag vet inte om man tar sig en cig. Nej, men jag är inte så. Jag tror säkert att det finns på många ställen, men jag man kan ju bara utgå från sig själv.
Vad finns där inne i dig då? När du går in genom dörren där det står endast för förryckt, alltså.
Ja, nej, det jag upplever ju snarare som att jag liksom är förryckt och försöker ta mig ut ur den här dörren hela tiden och försöker vara normal och försöker bete mig. Men det är inte, aha, för att jag skulle falla ihop till någon slags gorilla som skulle börja jucka med hundar eller konstiga saker eller ge mig på sig såhär, åh, jag har som konstiga hemliga böjelser innerst inne. Så här. Däremot så är det väl så att tveklöst så finns det jag snarare skulle betrakta som de hämningar jag vill komma igenom. Komma, så att säga. Det är ju hämningar om närhetens principer och liksom att kunna vara, ja, det låter, då blir vi jätte, oj, nu parkerade jag på den mest politiskt korrekta parkeringsplatsen som finns i världen. Det var inte meningen faktiskt. Men att det är liksom med svaghet och med den typen av att tillkorta kommanden, så att säga. Jag är ju så oerhört rädd för att vara hård. Det är det som är. Rädd för att vara hård och elak. Så jag, men inte sådär fantasier om. Jag kanske, det kanske är så hemmat i mig att jag inte ens ser det då i så fall. Att jag inte ens förstår det. Skulle jag vilja? Ja. Det har att göra med liksom jag. Det är kanske en del av depressionen då att jag inte har kontakt med de där sidorna.
Det kan
längre. Att det inte är riktigt.
Ja, Freud själv skulle nog säga så.
Ja.
Det skulle jag säga, att det här kommer du inte undan. Du kan slingra dig hela livet, men det gör du inte. Det finns ingenting. Det finns ju sådana personer som säger till exempel att de har en låg sexualitet. Det är inte jag som ger svaret utan Freud då, som jag tolkar honom. Det är att det finns inte, det stämmer inte. Det är klart att det kanske finns någon typ av skala där, men det är bara mer eller mindre bortträngt. Utan det är en del av, om du vet, det är ju det här med eros. Det är ju liksom den positiva livskraften. Och sen är det väl Thanatos som är den dödskraften.
Ja, vad är den då? Berätta lite mer om den. För den är liksom,
jo, men det här är då sammantvinnat i det inre. Ja. Och det är ju det som gör att det erotiska då, det är en blandning av liv och död i kraftmässigt.
Men om,
det är ju det här som är.
Och döden går ut på att helt enkelt, dödsdriften går ut på vad då?
Ja, det är en längtan efter att försvinna. Alltså det är ju ett ok också att vara, att existera, eller hur?
Oj då, här börjar det snackas lite mer om saker och ting som jag kan relatera till.
Ja, tyvärr. Men eller hur? Alltså den dödsdrift, alltså det här är ju då, mytologiskt ser ju här, jag tycker att det är glasklart på ett mytologiskt plan, men att se det i sitt eget liv kanske är svårare, men jag skulle säga att det här just det, ja, det är det här som, det är de här krafterna som bråkar där nere i den inre underjorden. Eros och Thanatos då. Och det är starka saker. Och men jag är väl en freudian då, så jag skulle säga att det här är en av orsakerna till depression. Att det här är, jag hamnar helt, det blir för bortträngt. De här krafterna. Det finns säkert andra orsaker till depression också. Men i mitt fall skulle jag säga att det här, det stämmer ganska väl.
Ja, jag har en föreställning om hur kanske det fungerar hos mig. När jag sitter själv hemma i min lägenhet så är det ganska mycket, så att säga, ja, då får jag till exempel, som när jag det här om natten klämde jag 10 avsnitt av en serie om Einstein, och det enda jag kom fram till var att han må ha, så att säga, ha, ur vetenskaplig synvinkel har han liksom åtminstone då dragit ett barr till stacken, om man säger så. Sen kanske jag som yngre tyckte att det var lite mer värdefullt än vad jag tycker idag. Men han hade ju ett väldigt dåligt privatliv. Han var en usel familjefar. Han tog hjälp av sin fru Mileva, som han gifte sig med som väldigt ung, som var den mest lysande stjärnan på Zürcher Polytechniker, där han kom in till slut. Han kom förvisso på idéerna, men det var hon som gjorde matematiken, men hon förpassades ju till historien, till skillnad från Pierre Curie då, som inte ens ville ta emot Nobelpriset om inte han delade det med Marie. Einstein var inget Einstein helt enkelt när det kom till de här sakerna. Men då tänkte jag så här efteråt, det jag satt och begrubblade då sen i flera timmar efteråt, var mitt liv, det, så där, precis som med koldioxid, det blir precis som med klimat, så kan vi så att säga, säga att ja, det bästa är det om vi inte lever. Det bästa sättet att vara klimatsparande är att inte leva. Ja, och då tänkte jag överföra det även till det socialt. Det hade varit bättre om jag inte hade funnits.
Mm.
Sen var det så att, för att jag tänkte liksom, jag inte hade funnits, hade mina barn kanske haft en annan pappa då. Liksom, så det här med barnet blir svårt. Och så blir det också, min mamma skulle varit ledsen om jag inte hade funnits. Mm. Ungefär så. Men i övrigt så tror jag liksom att jag nog inte heller bidragit till någonting. Kände jag, så kan jag känna då när jag är ensam. Sen när jag får träffa Helena igen, så kanske jag får, så blir det ett ljusare tillvaro liksom. Då vänds det lite grann, väldigt, ganska radikalt, att jag tycker att det finns mening med alltihop. Men lämnad till mig själv, så är det nog Thanatos jag håller på med nästan hela tiden, tror jag.
Jag känner igen det där, fast lite tvärtom. Det är att den där, det är inte ensam, i ensamheten som de tankarna kommer upp, utan det har varit historiskt sett i relation till andra, då jag tycker att jag brister allt för mycket. Och det har många gånger mynnat ut i det där väldigt destruktiva, att det skulle vara bättre om jag inte fanns. Alltså att det aldrig hade funnits, för att om jag liksom skulle... Jag vill inte heller avsluta mitt liv, för det är för dramatiskt.
Det är inte det jag heller, man ska inte bli orolig. Nej, det är inte det,
utan det är bara konstaterande att hade det inte varit bättre om man inte hade funnits. Alltså de tankarna, de var ju mer förekommande förr i tiden, men det är klart, vissa nätter så dyker de upp. Mm. Verkligen. Men det är också att...
Och då tänkte jag faktiskt lite grann på den kristna guden.
Ja,
och då blev jag lite besviken.
Jag tänkte också på den kristna guden nu och blev väldigt glad. Men okay, du blev besviken.
Jag blev besviken. Mm. För den kristna guden säger då: du vet väl om att du är värdefull. Du har en plats i vår gemenskap och i mitt rike.
Mm.
Och då säger jag, ja, men det är inte mig det här handlar om. Det är inte mitt problem. Det är inte jag som är problemet. Eller så här, jag är problemet, men inte för mig själv. Det är inte jag som ska frälsas. Det är det faktum att jag är, alltså att jag liksom snarare är desto, liksom, förstår att jag bara, det hade varit bättre om jag inte funnits för andra människor. Förstår du?
Mm.
Att jag bryr mig inte om att bli frälst. Det är inte, titta inte på mig. Det är ungefär som om en doktor ska försöka rädda ditt barn på en operationsavdelning och går fram till dig och säger: nu förstår du, Erik, ska allt bli bra. Då säger du, men vad står du här och pratar med mig? Ta hand om mitt barn. Stå inte här och ödsla tid på mig. Den kristne guden är väldigt lismande på det viset och ska säga, men just du Erik, ni är välkommen. Kom till mig.
Jag säger,
förlåt mig, nu blir jag väldigt... Jag fann inte någon, så att säga,
man måste nog, lära känna den kristne guden här för att...
Men, förlåt, jag ska gå vidare, men... Nej, du kanske avbröt dig.
Nej, säg då.
Jo, men det här vändes ut, så att säga. Det vänds ju, det går ju tillbaka sen. Och nu vändes det liksom genom att jag dels hade fått ett depraverat utfall över liksom den normala liksom stagnationen i... Egentligen tror jag faktiskt det är populärkulturens frammarsch på bekostnad av det konstnärliga. Jag tycker det hyllas för mycket av sånt som är helt enkelt inte av verkshöjd i pressen. Och det tycker det är urvattnat och folk håller på. Liksom. Jag snackade ju nu så här, men... Och då hamnade jag liksom framför det mest otänkbara jag satt då. Skulle göra någonting annat. Och så gick tvn stod på. Och då var det liksom det här som man alltid så här, skräcker, man alltid stängde av lite. Det var gudstjänst på tv.
Ja.
Och det var nog gospel. den här gospelkören. Och då stod en man där och dirigerade den här gospelkören. Och han var amerikan, han såg amerikansk ut. Det var en svensk, någon svensk småstad eller något. Mm. Och han hade en sån fruktansvärd inlevelse. Vet, kören kunde inte svara upp till hans inlevelse, om man säger så. Det var en liten gles kör med 15 personer. Han stod där som om det gällde livet. Då hans ansikte förret. Mm. Och så var, och de spelade lite halvfalskt på en dålig taskig keyboard. Och det var ganska dåligt sjunget. Och det var liksom, någon läste någon text. Och jag som är kulturskadad liksom av hur man läser upp texter bara tog mig för pannan. Men kan inte, läs inte en text som nu var 7 år stod i klassrummet och berättade om lite sommar. Försöker läsa lite inlevelse minst nu. Men det, så här, men det var ju då, så att säga, nu kommer vändningen. Det var ju faktiskt äkta.
Mm.
Och sen så här, ja, ge mig det här alla. Låt mig få se, höra gudstjänster i bakgrunden i en vecka istället för att se senaste avsången, säsongen av Succession.
Mm. Nej, så känner jag också. Det är därför jag hamnat där. Jag letade efter ett uttryck med kraft. Så är väl den typen av kristna sammanhang jag rör mig i, så är det ganska sällan en gospelkör. Det kan dyka upp, men det är ganska sällan.
Mm.
Det är mer att man liksom faller på knä inför korset. Men inför det finns det också en kraft. Men jag skulle säga, som svar på de här mörka tankarna, så är min, jag har bara hittat den kristne guden som utväg då.
Mm.
För att det har ju ingenting med moral att göra. Det är ju tvärtom. Det är en omoralisk lära.
Mm-hmm. Mm.
På så sätt att alla kan bli förlåtna. Alltså så här. Det handlar inte om att, alltså i slutändan handlar det om att inte synda. Men grundpremissen är att alla gör det. Förstår du?
Mm.
Man blir lika i det.
Mm.
Alla är den förlorade sonen. De kan komma hem. Och då blir det fest. Och då spelar det nästan ingen roll vad man har gjort.
Nej, men... ja.
Förstår du att det är det här i... ja.
Mm. Nej, men... Det finns lika många lyssnare, ska jag säga, som hört av sig, som inte vill att vi ska prata religion, som det finns de som vill att vi ska prata mer religion.
Ja, det stämmer verkligen. Och när det blir så här teologi, så blir det lite, jag förstår att det blir abstrakt. Mm.
Jag tycker vi åker till en strippklubb i Berlin och tar med oss professor Joel Halldorf, så får vi allt på en gång.
Och sen så går vi och biktar oss och får syndernas förlåtelse. Det är inte det bästa livet då?
Mm.
Mm.
Jag måste passa på att inflika här. Välkomna till Två män i en podd. Med Erik Fylt och Daniel Schelin. Ja. Som görs av Expressen Kultur.
Ja, det är så otroligt långt intro där till det här programmet. Så att vi hinner ju nästan inte komma till det egentliga innehållet. Vi måste nog sätta punkt där, tror jag.
Men vi är som riktigt fina filmer. Alltså, eller så här, blockbusters. När titeln kommer i sista som sker.
Ja, så blev det idag. Ja. Tack för idag.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.